Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 236. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hur har ni det i kylan?
Det är gött.
Jag i väntan på kylan, titta på väderleksprognosen framåt, så pratar vi 10-11 minusgrader de närmaste nätterna. 8 grader mitt på dagen imorgon. Det ska bli spännande att se. Det är onsdag när vi spelar in detta och Rosengård ska spela match imorgon. På idrottsplats, Malmö idrottsplats.
I väntan på kylan tycker jag ändå är... Jag tycker faktiskt att det är ganska kallt redan.
Det måste jag säga.
Ja, men det är ju så när det är -2 i Malmö så är det som -20 i Sundsvall och sånt där. Det är ju, kyla är ju något annat här nere än vad det är i övriga Sverige, känns det som.
Ja, alltså vår kyla är lite bättre än alla andra kyla.
Så kallad guldkyla.
Men ska vi knyta det till det vi ska prata om, fotboll och sånt, så är det klart att det är olyckligt att det blir en sån här vinter och det när inga lag kan ge sig iväg på läger heller. Det handlar inte om att de är bortskämda. Det är inga bra förhållanden att förbereda sig om det är väldigt kallt naturligtvis.
Det var ju de här vinterförhållandena gjorde ju sig påminda, inte minst i MFFs senaste träningsmatch, den i Kalmar, där ju man ju faktiskt fick se en sån här ismaskinsliknande planspolning i paus.
Ja, det tyckte jag var en av matchens höjdpunkter.
Ja, det var faktiskt, det var lite tråkigt att man inte fick se mer av den processen.
Men framförallt när den mejade ner både bollar och koner och på att köra över spelare.
Ja, precis. Det fick mig att tänka lite på den här gräs-tvn som vi gjorde för några år sedan. Där. Det var liksom, man fick lite de vibbarna. Man kanske till och med hade velat ta ett snack med han som körde. Jag menar, det fanns ju ändå tid i sändningen för en intervju med traktorchauffören.
Jag kände också liksom en skillnad mot traktorn på en annan lut gräs. Det var ju rätt långsamt, men en polisradar på den traktorn som körde runt där i Kalmar, jag undrar, var den inte över 30 där?
Ja, alltså den såg trimmad ut, det gjorde den. Den gick undan. Den fick ju, ju tvärnita också. Efter att han hade mejat ner koner så var han nära att köra på lite spelare.
Sen vet jag inte, sen var han rätt taskig att han inte tog precis vid sidlinjen där glidtacklingarna kom när det skulle bli inkast och sånt.
Ja. Som du var inne på, Fredrik, så hade det funnits tid i sändningen för att intervjua traktormannen. 2x60 minuter, eller 45, 2x45 plus 15, som det ju var med en liten paus där. Efter det kunde man ju konstatera att det är ju skönt att fotbollen inte spelar 2x60 i vanliga fall. Därför att det fanns longörer i den här matchen.
Ja, det var liksom som någon slags mastodontmatch. Det var liksom inte så att... Det är egentligen få matcher där man känner att rent kvalitetsmässigt, och jag önskar att den här matchen höll på en halvtimme till. Det är inte ofta det händer. Och kanske framförallt inte på svenska försäsongen. Så det, ja, underhållningsvärdet var väl så där. Och jag måste också säga att jag tycker att själva upplägget med 2x60, i alla fall när man står utanför, är lite svårt att begripa även rent kvalitetsmässigt vad det ska ge. Den första timman är väl ganska intensiv och ganska bra. Och av det de slutsatser som jag drar ut efter vad jag såg, drar jag egentligen endast utav vad jag såg i första halvlek. Det resten av matchen blir sönderryckt och konstig, och Kalmar spelar med ett lag som man inte riktigt vet vad det är för någonting, eftersom de har inte en trupp som är i närheten lika bred som MFFs.
Nej, det är svårt när man möter svensk motstånd, men man har ju valt andra varianter tidigare. Någon gång har man ju spelat 3x45 minuter om jag minns rätt. Eller så har man valt att spela två matcher samma dag. Mm. Och det har ju, tycker jag, nu gett mer egentligen. Men problemet är att naturligtvis är att möter du ett ryskt lag nere i Spanien, så har de en bred trupp och kan ställa upp tre lag på benen, men det kan inte Kalmar göra. Men man hade liknande upplägg mot danska lag. Nordsjälland mötte man en dubbelmatch för några år sedan också. Jag håller med. Jag tyckte alltså första 35 minuterna var väl riktigt, riktigt bra, och det var god fotbollsunderhållning, och det kändes att det här är någonting på gång. Men det hade man ju glömt innan det var slut.
Mm. Men det blir, på något sätt blir det liksom omedvetet så att det laget som går ut i andra halvlek blir ju, det är ju nästan helt omöjligt för det att nå samma anspänningsnivå som det laget som går ut i avspark direkt. Liksom. Det blir liksom en B-match. Även fast det inte är sagt så, eller kanske nödvändigtvis är så uppställningsmässigt heller. Men det blir inte samma anspänning liksom. Det blir inte match på samma sätt.
Ja, det är absolut den, jag delar absolut den känslan. Det var precis det man tyckte och det man kände. Det som jag är nyfiken på att höra vad ni tycker är ju att MFF har ju då, även om den första matchen mot IFK Malmö var en vanlig match så att säga, 2x45, så är det ju, har man använt sig av samma upplägg där man har bytt ut hela laget efter halva matchen. Och det är ju dessutom samma spelare då som har fått spela den här andra halvleken som vi alla upplever som mindre intressant och mindre intensiv och mindre betydelsefull. Känns det så himla smart att göra så här två matcher i rad med samma spelare? Max?
Nej, men det känns ju som de här matcherna på något sätt har varit en inventering av vilka spelare som inte ska vara kvar. Så känner jag det lite grann. Mer än att, naturligtvis letar du också en uppställning, men vilka av de unga ska man satsa på? Vilka av de här som slås där framme ska få en chans att försöka ta positioner? Så upplever jag det som en enda stor inventering faktiskt.
Men om man vill veta vilka unga ska satsa på, så hade det varit kul att få se dem i lite olika omgivning.
Ja, nej, jag håller helt med.
Inte bara med varandra.
Jag håller helt med. Jag har också. Nej, det första matchen var det väl lite mer uppblandat. Men jag har svårt att hitta syftet. Och det är lite som vi sa innan sändningen gick igång här. Att, på något sätt känns det inte som försäsongen riktigt har startat än. De här matcherna är nästan som någon sorts träningspass. Det känns inte riktigt som det är allvar nu. Det är det naturligtvis i högsta grad. Men det
blir en omställning. Som vi sa också, vi hade ju haft ungefär, vad blir det? En vecka och en dag till en Europamatch har vi haft vid det här tillfället de två senaste åren. Så att det kanske är naturligt att man känner att det är lite såsigt jämfört med tidigare.
Nej, det är klart vi är bortskämda med att Malmö har haft både Chelsea och Wolfsburg i Europa League de här två åren. Sen är det skillnad också då naturligtvis att man i väldigt många år har varit iväg på träningsläger och mött internationellt motstånd. Det har känts mer spännande. Det har blivit lite mer exotiskt för folk hemma. Nu kan alla se de här alla träningsmatcher på tv och kvaliteten avstöjas på sitt sätt. Så att det är ett annorlunda år. Men det blir ett intressant experiment när alla lag samtidigt får samma typ av förberedelser, även om det blir värre för dem längre norrut. Det är bara Östersund som har smittat utomlands, vad jag vet. Sen tror jag också det intrycket av Kalmar att den matchen, för mig dog den lite grann när snön låg sig riktigt på planen. Och det var väl ungefär där efter en halvtimme. Jag trodde ärligt talat inte att de ens skulle spela klart. Och det var ju tur den här traktorn fanns där. Och att det slutade snöa igen, framförallt. Nej, men det kändes liksom som att första halvtimmen var en riktig fotbollsmatch. Men sen blev det någonting annat. Det speglar ju en annan problematik då. Det är ju det här med inomhushallar naturligtvis. Att fotbollen i Sverige är så långt efter typ bandy att man inte har flera arenor där du faktiskt kan spela fotboll inomhus. Jag lyfter ju gärna ofta hallen i Göteborg som ett föredöme som är stor och med läktare och högt i tak. Och inte alls som den gamla tipshallen i Växjö som liksom har tjänat ut sin roll kanske. Även om
förutom i Svenska cupen.
Jag skulle säga även om det kanske i vissa lägen ändå hade varit bättre att utnyttja den. Men det är ju naturligtvis skrämmande att man i Malmö inte med två fotbollslag som slås i Europa och behöver vinterträning fortfarande inte har en inomhushall. Jag tycker det är bedrövligt.
Jag läste jag någonstans att den här hallen i Göteborg var inte något golvet var sönder där eller något sånt där.
Jag blev väldigt förtjust när jag var där för ett par år.
Ja. Nej, det ser fin ut. Nej, de får väl lösa det på något sätt.
Man har pratat om olika lösningar. Malmö hade ju någon egen temporär lösning där man hade svårt att hitta en exakt plats vid stadionområdet för att bygga ett permanent tält, om man uttrycker det så.
Mm.
Men åren tickar ju iväg och det händer ju ingenting på stadion. Ja, det händer saker på stadionområdet, men vi är ju inte närmare en inomhushall och det är ganska märkligt faktiskt.
Men just om man återgår till det här med de olika lagen. MFF har ju kört lite liknande upplägg de senaste åren ändå med det här att det är väldigt mycket spelare som finns i de första matcherna som är liksom tas ut. Och att lagen, vad ska man säga, är otoppade om man kan använda det uttrycket. Det skulle MFF själva aldrig göra. De här första matcherna är alla exakt lika bra på plan. Det finns inget AV. Det är liksom den här tiden på året då det liksom inte elitsattas nästan utan det är lite så ungdomskänsla på något sätt. Alla får vara med. Alla betyder lika mycket.
Jag tror också lite grann att man känner de här tvivlen eller det man har sett. Det är väl för att man kanske inte har fått några sådana här wow-besked att här är liksom spelaren som kan lyfta i år eller... Det är väl Marcus Antonsson det jag tycker är närmast. Att kan han fortsätta på det han började med i Kalmar då finns det något spännande, en ny gammal ingrediens i Malmö FF. Men i övrigt så är det inte så att det är någon som har gett besked om en stor förändring från året innan. Som Anneli Ahmedhodzic gjorde i fjol till exempel.
Ja, det känns också lite... Jag får lite känsla av att de här... Alltså när man bara spelar en halv match eller 60 minuter som det var då i Kalmarfallet. Att det blir lite... Man får lite någon sorts motivationsproblem i laget. Framförallt är de som spelar den andra halvleken. Alltså, det kan ju inte vara lätt att försöka bevisa sig när man vet att det här, vi ska liksom in och spela av matchen i princip. Både mot IFK Malmö och Kalmar så var det ju, såg det ungefär likadant ut i det som då var andra halvlek. Det vill säga att första 10-15 minuterna kanske så hände det lite grejer från MFFs sida och sen så var det slut.
Jag tror också att man ska kanske inte dra för stora växlar av det heller. Det känns som att MFF också de senaste säsongerna, nu har det ju lite att göra med Europaspelet också som har pockat på uppmärksamhet när cupen varit igång. Men när vi spelar in det här så är det 2 månader kvar till att Allsvenskan ska dra igång. Det blir en väldigt, väldigt lång säsong om man ska börja liksom fokusera på en elva i det här skedet. Det kan också göra att man blir enkelspårig i sitt tänk, att man liksom inte är lika... öppen sinne när det kommer till olika lösningar inom truppen så att man liksom man sätter en elva i februari och för om man tittar på kuppen i fjol till exempel så gjorde ju till exempel MFF så att man spelade med Anders Christiansen i en träningsmatch mot J Södra samma dag man hade en kuppmatch. Alltså, så att kuppens gruppspel är lite vad det är inte så att MFF går in 100% för det.
Nej, det menar jag inte. Det är liksom, det som jag har lite svårt för är ju att upplägget i de här 2 matcherna mot IFK Malmö och Kalmar var liksom i princip identiskt. Det är mer det som jag tycker är... Varför? Jag förstår inte det. Det man har kunnat blanda lite mer.
Det är där Malmö har ändrat filosofi lite grann de senaste åren. Därför att under Hareide och även lite därefter så var det ju snarare så att då satte man en startelva väldigt tidigt. Men du vet att jag kritiserar att då kändes det som att vissa spelare liksom aldrig fick chansen överhuvudtaget. Men det är möjligt, som du säger Fredrik, att man kunde ha två olika angreppspunkter på de här matcherna. Det är svårt att veta exakt vad det som rör sig i huvudet på. Men jag tänker också det här, det finns ju naturligtvis det här att man valde att spela 45 minuter och sen ha en paus och sen spela sista 15. Det handlar ju om någon sorts fysisk grej att fotbollsspelare är vana att spela 45 minuter, men det hackade ju också sönder liksom. Den sista kvarten blev inte på riktigt, tyckte jag. Inte i någon av matcherna. Den blev den liksom mest meningslösa. Och i den kylan, så vet jag inte om det var så smart att ha det här breaket här egentligen.
Nej, framförallt i andra halvlek när matchklockan inte kunde startas om. Eftersom den hade passerat 90, utan man fick börja om från... från början eller från 45.
Sen kan, vi låta väldigt gnälliga här nu över upplägget och så vidare, men jag tror det handlar lite grann om just det där att man har sett så lite besked, att man har, liksom, det är mycket som är givet i Malmö FFs laguppställning med tanke på att alla är kvar i princip sedan i fjol, men det har liksom inte kommit några nya besked i någon större omfattning, och jag tror att det är det som både vi som tittar på det utifrån och supportarna säkert sitter och längtar efter. Det är inte heller så att det finns ingen ny spelare som har kommit in och antingen gjort bort sig eller gjort succé. Det gör ju också det hela lite mer andefattigt. Jag tror vi pratade om det förra gången, just det här att en trupp behöver ju injektioner också för att ruskas om lite grann.
Men om vi då återgår till det som ni nämnde här för en liten stund sedan, så är det ju ändå ett besked av något slag har i alla fall kommit, och det är ju att Marcus Antonsson ser betydligt piggare ut. Han gjorde mål, två stycken dessutom, kunde gjort något till, blev möjligen av med ett på en tveksam offside också. Är det, vad säger av det ni har sett hittills, är det han som är Tellins ersättare? Han spelade ju inte på den positionen mot Kalmar.
Nej, det är också lite svårbegripligt. Nu får vi se hur det blir här på fredag mot Mjällby då. Det skulle förvåna mig om man faktiskt inte testas ens i den rollen. I sådana fall tycker jag nästan att det är en signal om någonting. Att han kanske inte blir kvar i MFF efter nästa säsongen. Om man inte får prova på den positionen. Speciellt inte som läget är nu. För att jag tycker varken Nalic eller Sar har visat upp någon större på den positionen i de här två matcherna. Vad man nu ska dra för växlar av just den här matchen. Men jag vet, ersättare är väl svårt att säga. Det är ju en helt annan spelare. Men jag är övertygad om att, och det har jag sagt tidigare också, så jag var lite nöjd när Antonsson gjorde två mål. Men att är det någon som kan göra lika många allsvenska mål som Isak Estelin i MFF-truppen nu, eller kanske till och med ännu fler, då är det Marcus Antonsson. Sen så är det ju frågan om man kan göra det i rådande spel i MFF, eller om hur han kommer påverka omgivningen, att MFF inte har samma fasta uppspelspunkt. Kommer laget behöva göra om sitt spel mycket? Kommer det då hacka? Eller är Antonsson så pass, vi kanske underskattar även de förmågorna hos honom. Vi har ju trots allt sett honom väldigt, väldigt lite i den rollen. Liksom. Kan hända att han har ett ganska bra uppspel, eller liksom en mottagningsspel där. För att det blir lite som att han underskattas lite. Han har trots allt inte varit, han har haft en svag höst under sista med Rössler. Och under Jon Dahl Tomasson har han egentligen inte fått chansen alls. I alla fall inte den rollen han trivs med. Han inledde förvisso förra säsongen på en kant, men det är ju inte där han ska spela. Liksom. Så det är inte kunnat göra sig riktigt rättvisa.
Jag tycker hela det här spelet, om det är ett spel rent av runt den här positionen som det har blivit mycket snack om, vem som ska spela längst fram, så alltså Amin Sarr, vi pratade väl om honom förra gången, han är ju otroligt lovande, men jag är lite rädd att man håller på att spela bort honom lite grann samtidigt om man satsar på honom så hårt i en roll där han faktiskt inte har lyckats ännu. Han gjorde ju inte mycket mål i fjol, det var något enstaka mål, utan han var väldigt snabb och väldigt effektiv på kanten, och det fanns finns en enormt stor potential där. Men att ta över den platsen längst fram tycker inte jag han känns mogen för. Det vi har sett nu och det vi ser i höstas. Och Adi Nalic är en väldigt ojämn spelare där genombrottet kan komma precis när som helst. Men är han den Är inte han en spelare som också, jag tror Fredrik var inne på det förra gången, ska ligga lite bakom? Spelar Jon Dahl Tomasson två spelare där framme för att han behöver få in en tredje utifrån? Eller vad är det som händer? Jag vet inte. Jag tycker inte det känns som man har kommit närmare den lösningen på något sätt. Och som Fredrik säger så är det, får inte Antonsson chansen längst fram nu. Då är det precis som man har bestämt sig att det ska vara Nalic eller Sar som ska vara där. Och, alternativt är att det ska komma in någon utifrån.
Mm.
Det känns som sagt, i och med att med all respekt att man inte vill prata om så för mycket om sådana här saker, men Jon Dahl Tomasson är ju inte, han bjuder ju inte på den diskussionen heller, vad jag förstår, liksom att hur man innerst inne tänker, vad är det man söker, vad är det man vill ha. Där kunde ju en sån som Åge Hareide vara mycket tydligare i sitt sätt att tänka.
Nej, det är svårt att förstå varför det är så känsligt att prata om egentligen, men nu blir det ju också, vi är i en situation där man inte liksom har tillgång efter träningar till att prata på samma sätt, och då dyker inte de här spontana samtalen upp. Sen så gillar Jon Dahl Tomasson de spontana samtalen på samma sätt som Hareide gjorde. Kändes ju nästan som att Hareide hade blivit tränare just för de här spontana samtalen. Jag gillar att stå och gaffla fotboll helt enkelt liksom. De äger ju inte rum längre, och det har ju egentligen mest med coronapandemin att göra, och sen i andra hand av att MFF inte längre är lika bjussiga på det viset.
Men... Nej, vi har ju med oss coronapandemin ända från ett år sedan nu tillbaka, så vi har ju inte sett mycket träningar i fjol heller. Man har inte samma insyn som man hade för några år sedan av det skälet. Det är inte bara så att MFF har stängt ner fler träningar, utan det är ju situationen som har gjort det. Men det för varje dag som tickar på så undrar man ju lite grann över hur lösningen ska se ut där framme. Det är ingen tvekan om det.
Nej, men precis. Och det är liksom, om Antonsson inte får chansen där centralt, så då är det ju en signal som är svårt att tolka på något annat sätt än att Jon Dahl Tomasson inte tror på honom. För alltså, någonstans, om man har visat framfötterna i två matcher och säger det här, jag ska verkligen bevisa att det här är positionen jag vill spela på. Man kan inte göra det så mycket tydligare än vad Antonsson har gjort. Han ser ju hungrig ut liksom, och verkar ha en gryende form. Och om man då inte får chansen på den positionen, så ja, då säger det ju någonting. Sen kan man ju förstås ifrågasätta om Antonsson är en rätt anfallare för Malmö FF i ett Europa-kval så att säga, på den positionen. Och det går ju att ha den invändningen. Samtidigt tycker jag också att Antonsson faktiskt har visat mer för Malmö FF i Europa, framförallt då 2018, än vad Thelin gjorde 2020, om man ska dra det till sin spets så att säga. Han har ett internationellt facit som är helt hyggligt. Han har gjort sina Europamål och gjort bra Europamatcher. Det ska man inte glömma, tycker jag.
Sen finns det ju ett spel bakom allt det här. Nu tror jag inte MFF har ju pengar i kassan och vet väl att om inte Arnel blir skadad så kommer man att sälja honom för stora pengar. Men det kan ju finnas ekonomisk bakgrund i att man inte har värvat i vinter. Att det är någon sorts försiktighetsprincip som får råda under våren. Det får man ju ha respekt för. Malmö tror att de klarar cup och allsvenska med den trupp som faktiskt i princip är till guld, så det är inte så konstigt att man har förtroende för dem, absolut. Precis. Inte det, men
den här MFF, om man ska värva den typen av anfallare då, det har vi också varit inne i, hamnat i någon slags limbo värvningsmässigt, för att man vill värva, om det bara handlar om att allsvenska klubbar var ute efter en bra anfallare, om man bara hade dem att mäta sig mot, så skulle MFF vinna, för de har starkaste ekonomiska muskler och kan erbjuda det bästa paketet så att säga, med Europaspel. Och det är också tydligt att här är en klubb du kan visa upp dig, lyckas och komma vidare ut. Men den typen av anfallare lockar ju även uppmärksamhet från andra klubbar, och då måste MFF mäta sig ekonomiskt med klubbar ute i Europa. Och de kan erbjuda betydligt lukrativare ekonomiska lösningar. Och då blir det givetvis mycket svårare för MFF. Då blir det givetvis mycket dyrare. Och då är det i en sån här tid kanske att man inte vågar riktigt ta den risken då. Utan man väljer kanske att sitta lite lugnt här under våren. Man är nöjd med den truppen man har. Som ju fortfarande är allsvenskans bästa, det får man väl säga.
Ja, den är ju fantastisk. En sak som jag bara tänkt på nu också, det är att man resonerar kring det här och ser att det ändå precis som att det är en spelartyp som fattas. Det är ju, går nog tillbaka till att Malmö hade Markus Rosenberg där framme i 6 år. Det var så självklart vem som var, även om man inte spelade exakt likadant, så var det så självklart vem som var ledaren där offensivt. Mm. Och sen kom Isak Kiese Thelin in som en inlånad ersättare, om man uttrycker det så. Men det, plötsligt så har ju, och det har ju ändå speglats i hur man matchat laget, att plötsligt så har ju Malmö FF inte någon självklar spelare där framme.
Det, är ju, det gör det ju ändå liksom, det gör ju det i sig gör ju den här försäsongen lite mer kittlande, att man inte vet det, och just därför är det väl kanske man känner sig lite ska inte säga besviken, men lite att det känns lite trist att man inte har fått liksom se så mycket alternativ där än så länge. Mm. Men nu har vi ju här två matcher på vad? 5 dagar, va? 4 dagar. MFF möter ju då Mjällby och Falkenberg. Och då får man ju förmoda att man får se lite andra sammansättningar på planen. Förutom Antonsson då, som Fredrik gärna vill se i den, vad ska vi kalla det, nummer 9-rollen, så att vi vet vad vi pratar om. Är det något annat som ni är sugna på att få se, som ni gärna skulle vilja titta på i de här 2 matcherna som ni inte har fått se hittills?
Nej, men framåt skulle jag vilja se Berget, Antonsson och Rex tillsammans. Sen skulle jag gärna vilja se om Trostason är frisk, om man har tänkt använda honom, och i så fall hur.
Men vi kan också på mittbacksparet, vilka, det blir väl en signal någonstans, vem sätter man bredvid Anne Lachmanovic egentligen? Ja. För det verkar som att han ska spela på fredag. Han sa att han tränat för fullt igår igen.
Vi kan ju säga som en teaser framåt att vi kommer att djupdyka i den här diskussionen nästa vecka, om inget oförutsett inträffar. Sen, med uppställda spelarna.
Det Fredrik tangerade när han nämner mittbackarna, det är väl också att om man ska titta på ett par ytterligare problem, och vi nu är mycket problemorienterade idag, så försvarsspelet mot Kalmar visade väl stora tveksamheter, och inte minst det jag befarade, nu ska han inte stämplas för ett misstag, men det Marco Johansson gör nu igen är alltså, det är ju sånt som det, vi har sett att det lika gärna kan hända i en viktig match, och jag hävdar ju fortfarande att även om Marco gjorde en väldigt bra säsong i fjol, så är Johan Dahlin otroligt viktig för Malmö om man ska lyckas både i cup och i Europa. Allsvenskan är lite annorlunda eftersom det är en lång serie där du kan reparera enstaka misstag, men de misstagen har du inte råd med.
Nej, jag tycker om Johan Dahlin är frisk, så tycker inte jag egentligen det finns någon direkt konkurrenssituation på målvaktsplats.
Nej, det tycker inte jag heller. Jag tänkte på, men vad gäller Marco Johanssons misstag, alltså känns det, även om det i hans fall är sånt som har hänt tidigare, så tyckte jag ändå att han under hösten i MFF såg ut att ha jobbat bort.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Bort den typen av misstag väldigt, väldigt bra ändå. Han kändes mycket mer stabil än vad han har varit i sina tidigare lag. Men det som jag kände var ju att det misstaget, liksom det stundtals ganska slapphänta försvarsspelet, det är ju sånt man får på köpet när man matchar laget på det här viset. Alltså det är klart att Marco Johansson inte är supertaggad när han vet att han ska in och spela en halvlek i andra uppställningen. Likadant de som spelar i första halvlek. Alltså man vet, man går in och spelar, ja, men jag ska bara spela en halv match. Det är en oerhört tydlig signal om att det här är i princip en träning. Mm. Alltså det blir ju jättesvårt att få upp. Alltså svårt att dra några liksom växlar på saker och ting, eftersom man signalerar så tydligt till spelarna att den här matchen är väldigt alltså, den är så lågprioriterad så att det är i princip som en träning. Det är den känslan jag får.
Jag vet inte om jag minns fel just då över målvaktsfrågan nu, men Malmö har ju varit rätt ovilliga att inte köra första målvakten i träningsmatcherna på försäsongen, om jag minns rätt. Det har väl varit någon enstaka match man har delat på ansvaret, men man har varit rätt tydliga med att målvakten är, det ska vara den som står.
Mm.
Det är ju en bit av det hela. Men du har sagt en poäng i resonemanget runt. Det är någonting, alltså Marco gjorde ju jättestora framsteg under hösten. Det är klart att han var även under våren där han stod i Mjällby. Men jag tror bara att ibland har tankegångarna gått lite för långt. För det är precis som du säger, att är Johan Dahlin frisk, då är han MFFs första målvakt alla dagar i veckan. Den som trivs mot annat tror jag inte riktigt liksom har hittat balansen i hur det ser ut i trupp.
Sen så är det, men nu ska man ju inte måla fan på väggen här, men just det här darrigheten bakåt. Det ska ju sägas att alla mittbackar i Malmö FF är på väg bort i varierande grad. Anel troligtvis till sommaren, eller kanske inte bara troligtvis, nästan säkert får man väl säga. Rasmus Bengtsson är väl på väg bort när som helst. Pavle Vagic har ett utgående kontrakt, Frans Brorsson har ett utgående kontrakt och Lasse Nilsson har ett utgående kontrakt. Jag ska inte säga att det påverkar deras prestationer när de väl är ute på plan, men det är ju inte något som sprider en slags defensiv trygghet i alla fall, att man har den. Att liksom, det kan hända att tankarna ibland finns på annat håll, om man kan få uttrycka sig så. Ja, nu är det ju professionella spelare förstås, så jag ska liksom inte säga att de springer runt och tänker på andra kontrakt. Men jag menar, mycket hand för att prestera på topp, så handlar det mycket om att man är trygg och lugn och harmonisk och så vidare. Nu är det ju en liten osäker sits där i mittförsvaret.
Och det är ju lite samma förhållande egentligen som när vi pratar om det här med den centrala anfallaren, att normala år så har man väl vetat efter två träningsmatcher vilket som är mittbacksparet.
Mm. Men det är bara
vi får vänta till efter fyra matcher denna gången då.
Ja, vi får kanske göra det. Därför blir de här två matcherna väldigt spännande. Så är det ju. Eller egentligen de tre följande, eftersom du har först två träningsmatcher och sen då första cupmatchen. Mm. Då måste ju ett lag sitta. Och det, jag menar, alltså, som vanligt, vi sitter ju utanför. Jon Dahl Tomasson har kanske allting mycket mer klart för oss än vad vi anar. Men vi, eftersom vi är utelämnade, vi hamnar ju i situationen att vi måste spekulera.
Gillar vi. Och det gillar vi som lyssnar.
Ja. Får man ta ett problem till när vi ändå är inne på problemet?
Ja, jag tänkte lyfta diskussionen till ett positivare plan, men ta det först.
Nej.
Nej, ta det nu Max, när vi är på gång.
Nej, jag är lite överraskad att ingen har nämnt det nu. För jag tycker inte man kan vifta bort det.
Handlar det om Anders Christiansen? Nej.
Det handlar om Anders Christiansen.
Ja.
Det handlar inte om hur han uppträdde.
Nej, okej.
Okay. Har ni glömt att han missade en straff?
Ja, just det.
Och jag tror att det passerar lite för enkelt det här. Alltså, när det blev straff nu så var det ju Anders som fälldes. Men jag satt i soffan och sa det för mig själv liksom att nu ska Malmö bestämma sig att nu är AC första straffläggare. Man skulle kunna sagt Berget också i det fallet, för Berget var väl inne om jag minns rätt, va?
Men
så slår AC en riktigt dålig straff, och sen då är faktiskt Malmö, även om du bara är en träningsmatch, tillbaka där man var i fjol. Mm. I en någon sorts loop att man slår bort det som ska vara givna mål till 90% missar. Och det är ett problem. Alltså det spelar ingen roll att det var Kalmar på en snöig plan. För nästa gång det är straff så är det kanske 5 minuter kvar mot Västerås i kuppen och det står 0-0.
Alltså jag håller med dig Max om att det finns en stor problempotential i den straffmissen. Men jag tycker att att det, en delförklaring till den straffmissen ligger återigen i det här matchupplägget. Alltså om man ser på hur Christiansen hanterar den straffen, det är ungefär ett och ett halvt stegs ansats fram och så drar han till högt över. Alltså det hela den sekvensen vittnar om en spelare som inte riktigt tar matchen och situationen på allvar. Och jag tror att man gör, det är ytterligare en situation som visar att man kanske lite grann gör spelarna en otjänst genom att ta det här matchupplägget med att byta ut hela laget och tydligt signalera att ja, det här är inte så viktigt.
Jag förstår, jag känner att du har fastnat just i det upplägget. Jag tänker mer att du skapar genom att AC missar den här straffen så som man gör, så kan du föda tanken i tränarens skalle, vem ska slå nästa straff, så kanske du byter igen det. Det var egentligen, för att ta en väldigt lång parallell, så var det som hände handbollslandslaget damer när de spelade mästerskap i höstas. Där man har Bella Guldén som är världens säkraste straffskytt egentligen, men så började hon missa, så tog man en annan och så tog man en tredje. Och det var lite så MFF gjorde i FIGO också. Så att genom att slarva bort sådana här grejer så föder du tvivel och risker framåt. Inte bara att AC kanske missar nästa straff, utan att Thomas som kanske får in i sitt huvud att nej, nu jäklar i det, nu får vi låta någon helt annan. Nu låter vi Oskar Lewicki slå straffarna här. Nu kan vi inte fortsätta. Så tänker jag.
Ja, vi får se vad det blir av det. Vi lär återkomma.
Nu ska jag inte säga mer negativa saker.
Nej, vi kommer komma tillbaka till någonting av det om en stund. Men först så tänker jag, om vi match mot Kalmar, framförallt då innan snön började falla allt för ymnigt, så visade MFF trots allt upp ett väldigt fredigt anfallsspel med mycket höga bollvinster och massa målchanser. Utöver det som vi har nämnt då, Antonssons, så hade ju Sar hade ett tokfriläge som han missade. Lasse Nielsen fick ett mål bortdömt. Alltså det här med jul i målramen. Har vi inte kommit längre?
Ja, det tror man faktiskt. Det tror man faktiskt. Man inte man skulle få se flera gånger.
Det är en fantastisk regel.
Ja, men alltså, ja.
Ni vet att regeln är tydligen.
Ja, jag vet. Ja. Men alltså, varför har man inte för så det var ju i sig lite jobbigt, men alltså då fick man ju ta bort julen när man har satt målen på plats.
Mm.
Då slapp man ju hela det här bekymret. Ja. Ja, men i alla fall, det som ni såg av MFFs anfallsspel, vad var det som var bra?
Nej, det var just det du sa.
Okej, då går vi vidare.
Nej, men pressen och rörligheten tyckte jag var imponerande.
Jag tycker liksom, jag fick den känslan av att wow, jag menar Malmö har tagit ett steg ytterligare från förra säsongen. Det här ser riktigt, riktigt bra ut. Det här är rörligt och samordnat och koordinerat och allt vad ni vill. Så det var liksom min tanke att det, wow, det här nu...
Mm. Det har väl Jon Dahl Tomasson också pekat på som en förbättringsmöjlighet, pressen, att den kan bli ännu bättre, ännu mer vältajmad.
Var det några särskilda spelare förutom Antonsson som ni tyckte
antingen tyckte har tagit? Toivonen fungerade bra. Såg spelsugen ut. Det är inte alltid en 35-årig, snart 35-årig hemvändare på en snötung plan, Gastens IP i östra Småland, liksom kan visa upp det spelet. Många okay. gånger är ju den typen av spelare ganska ointresserade fram till några veckor inför seriestart. Men se motiverad ut, tycker jag.
När du säger den typen av spelare, menar du då egentligen Marcus Rosenberg?
Jag skulle säga det.
Det kanske var så.
Han hade inte åkt med den bussen till Kalmar, det kan jag säga.
Nej, lite så. Ja, men Toivonen, han kanske är sugen på en svensk försäsong. Det var ett tag sedan.
Ja, gud vad hemskt det var i Australien vid den här tiden av året.
Ja.
Nej, det var så varmt så de kunde inte vara ut.
Nej,
precis. Så ormar överallt.
Mm. Nej, men jag tyckte inte det var så mycket individer för mig, utan det var mer liksom maskineriet som taggade i vartannat. När det gäller pressspelet så funkar det ju väldigt väl. Jag känner ju bara lite tvivel även där vad det gäller om Nalic eller Sarri rätt spelare att leda pressen längst fram. Men det är mycket möjligt att jag har helt fel. Men annars tyckte jag det var just att det kändes som en tråd som höll ihop hela laget. Det är så här de ska spela. Lite aha-upplevelse.
Mm.
Och Antonsson var ju som sagt, det är två riktiga Antonsson-mål. Han skapar flera lägen, han är på hugget, han springer och löper och finns i position. Det var väldigt roligt att se honom.
Kanske är ju i och för sig den enda nackdelen med hans match, som man skulle säga, att han faktiskt borde ju, att han borde ha gjort två mål till. För hans problem, om man kan säga det senaste gången, är att han inte riktigt att vara på chanserna. Även förra våren i Allsvenskan så kom han ju till många lägen. Det var bara att han inte gjorde mål på dem. Det kanske han kanske skulle gjort fyra mål.
Men om vi nu ska vara positiva.
Kan man göra två per match, så tycker jag ändå att man...
Ja, nej, det vi får, men, vadå, nu, när det är 120 minuters match så måste man ju kunna... Det får vi lägga till.
Han spelar bara 60.
Ja, jag vet. Nej, man ska absolut inte klaga på det. Nej, men det jag tror var väldigt, väldigt, väldigt viktigt för honom att få nypa dit de bollar. Och det var också, vad ska man säga, behärskade lugna målskyttsavslut. Det var liksom inget... Det var inte en sån här drömskott i krysset från 30 meter, utan det var rulla in den bredvid målvakten i ett bra läge. Det är sådana mål man vill göra.
Framförallt det första målet som var först ut som ett knä, men som nu ändå var en bredsida. Men från in i målgården liksom.
Mm, mm. Det är de målen man vill göra liksom.
Ja. Du var på väg att säga någonting, Max, när jag avbröt dig.
Nej, det var nog inte. Nej, det har
du redan.
Redan.
När du sa Toivonen här, Fredrik, så tänkte jag också på att det känns ju som att de här, det som man har sett hittills visar ju att den modellen som MFF landade i fjol, det vill säga med Toivonen där framme och Christiansen lite mer tillbakadragen i banan. Att det nog är den som kommer att gälla även den här säsongen.
Mm. Det tror jag också.
Sen vad det gäller individer så tycker jag väl också, i och för sig, nu spelar han ju andra halvlek, men Berget tycker jag, det finns väldigt mycket som MFF kan utnyttja i honom. Han är bäst på en kant, så får han säga vad han själv vill.
Ja, det är...
Alltså, det är ju verkligen oerhört viktig för lagets spel, ja, med sitt riv och sitt slit. Och det är inte bara, han måste ju vara en tränares dröm. Framförallt när man vill spela ett sånt här bollvinnande spel. Han har ju inte bara springet heller. Han har ju teknik och han har avslut och han har inlägg. Alltså, allsvensk mått mätt är ju väldigt komplett.
Just pressspelet tror jag att tränarna måste älska honom. Och sen älskar jag hans inlägg just eftersom han söker spelare verkligen och både kan variera med de hårda tidiga inläggen och avvakta. Det tycker han är jätteviktigt för dem.
Ja, alltså de här tidiga inläggen blir extra viktiga eftersom MFF på andra kanten av biologiska skäl, så att säga. Inte, där har man ju en spelare som vänder inåt, oavsett vem man har på den positionen. Så där får man ju aldrig de här tidiga inläggen.
Nej.
Eftersom det är absoluta undantagsfall bara som ytterbacken hinner upp och slå. Så tidiga inlägg är ju väldigt sällan. Inlägg kommer därifrån, men inte de tidiga. Så att de är ju väldigt viktiga för variation.
Och man har ju sett honom slå dem så många gånger. Det är klart att det avgörande inlägget till Rosenbergs sista mål mot Kiev, det är liksom skolboksexemplet på hur fantastiskt duktig han är på dem här.
Nu har vi varit positiva en lång stund, så nu ska vi återvända till vår sanna natur. Nej, men Fredrik, du deltog ju efter träningen på tisdagen i en, jag vet inte vad man kallar man det, presskonferens, pressträff, digital sittning.
Ja,
Teamsmöte heter det numera.
Ja, precis.
Med Anders Christiansen, där han pratade om sitt humör, för- och nackdelar med detta. Det var ju så i matchen mot Kalmar, för den som har missat det, att Christiansen tryckte till en motståndare ganska ordentligt efter att ha själv har blivit klämd mellan de småländska sköldarna. Mm. Jag minns inte vilken spelare det var, men
Carl Gustafsson tror jag inte. Det såg väl också tryckte till, man får väl nästan säga att han måttade ett slag mot honom.
Ja.
Och man kan säga att det började egentligen med när de ramlade över varandra, att Kristiansen fick Kalmarspelarens armbåge i nacken. Och det var helt oavsiktligt, men det kändes säkert som att det var avsiktligt.
Precis.
Det var ju inte heller han, det var ju den andra Kalmarspelaren som tacklade omkull honom. Så det var en lite märklig situation. Men det som är frågan och det som Anders Kristiansen då adresserade efter tisdagens träning var ju hur han jobbar med sitt humör. Vad läste du ut av det han sa, Fredrik?
Han sa väl inte något rent konkret hur han jobbar med det, eller snarare att han sa att han gör det. Han sa att han kände sig som att sitta hos en psykolog, för psykologen var 6 stycken journalister som satt på andra sidan en dator när han fick prata om sina känslor och sådär. Men det var ganska uppmärkt. Det tyckte jag ändå, att prata om att det är något han jobbar med. Det här att känslorna inte får ta överhanden i de lägena. Men att han samtidigt är en spelare som måste, och det har jag varit inne på tidigare också, att han måste liksom ligga på gränsen till det tillåtna för att var sitt bästa jag, så att säga. Och ibland rinner det ju över, och det är där han ska lära sig och liksom att använda de här känslorna till något positivt, till en vilja och drivkraft, istället för att han ska använda det till att gå och sätta en ful tackling eller något sånt där. Det har ju hänt lite för många gånger liksom. Han är ju, man kan ju tycka att han borde hantera det här. Han är 30 år nu liksom. Det kanske är något som någon under 25 håller på med lite mer, men han menar på att som lagkapten och stjärna i Malmö FF så får uppmärksammas allt han gör på väldigt, väldigt mycket. Och liksom, det blir en annan press för honom helt enkelt. Och det är någonstans där det bottnar i att det rinner över för honom. Att anspänningsnivån är så hög så att känslorna ibland tar överhanden. Och jag kan köpa det fullständigt. Liksom. Jag tror att det är väldigt svårt att sätta sig in i att ha Anders Christiansens roll i Malmö FF och i allsvenskan överlag. Han berättar ju också att motståndare provocerar honom mer ute på planen. Och så att han visste ju inte om det hade blivit en matchplan, men det tycker jag man kan se många gånger, att skav lite på MFF-dansken där, för att det kan tippa över för honom emellanåt.
Ja, det tycker jag också har framgått ganska tydligt emellanåt, att motståndarna resonerar på det viset. Men just därför så blir det ju ännu viktigare för honom att liksom kapa, vad ska man säga, känslotopparna.
Mm. Jag tror det finns flera bitar. En bit är ju att under väldigt många år så avlastade Marcus Rosenberg återigen där allt sånt här på planen. Han tog de här, han fick smällarna och han tog smällarna, och han var smart och delade ut dem i rätt lägen. Och det är klart att trycket har ändrats på Anders Christiansen. Och innan man pratar om honom så tycker jag man måste prata om domarna det också faktiskt. Jag tycker att domarna har en uppgift att tydligare sätta gränser när man ser det här, att en spelare utsätts för provokationer gång på gång. Mm. Kan du stoppa det tidigare så tror jag du vinner mycket. Jag tror det är dubbelbottnat med AC's ålder, att som 30-åring borde han bli klokare och tänka efter mer. Samtidigt så är det svårare att lära en gammal hund sitta. Så att jag tror det är lite komplicerat, men det jag är rädd för det är att han skulle komma i en sits där han börjar likna Sebastian Larsson ännu mer. Sebastian Larsson är en duktig fotbollsspelare, men min mardröm som på planen på hur han uppträder. Att det är mycket hack på domare och så vidare. Det är inte bara att han ska hämnas på spelare, utan det är ett ständigt hackande. Och där tror jag att han också måste jobba med sig själv så att han liksom inte ger sig huvudrollen där också, även om han är lagkapten. Utan det gäller att hitta en balans. Och jag försvarar aldrig sånt. Han skulle ha åkt ut nu senast, och det är kanske det effektivaste sättet att bli av med de här tendenserna. Att man åker på ett par sådana smällar. Han skulle definitivt åkt ut där, men domarna måste också bli bättre på att stävja i tid, tycker jag.
Ja, det är, när du tar upp Rosenberg här, Max, så känns det ju... Det finns ju absolut likheter, och det finns ju också skillnader. Dels så var ju Rosenberg kanske bättre på att på att dölja vad han gjorde. Mm. Och det är också lättare för en anfallare. Det är fler stillastående situationer. Det blir mycket tydligare på mittfältet. När sådana här saker händer. Men det som Rosenberg också gjorde var ju att han ofta vände på den här steken. Och var den som... Alltså nu låter det som att det här är något positivt. Men det får ni tolka som ni vill. Men att han var den som... Han slog till först. Och det är lite... Alltså, jag vill inte på något sätt... Alltså jag tycker att Christiansen har saker att jobba med som han borde kunna behärska sig bättre, även om han vill ligga på den här höga anspänningsnivån. Men det finns ju också andra sätt. Det finns ju, han har ett helt lag omkring sig. Alltså om man tänker lite hockeymodellen så att säga. Att det finns...
Du vill se en Ty Domi?
Ja, jag vill se Frans Brorsson slänga handskarna och kasta sig in. Nej, men ja. Att det finns ju liksom, det är inte bara Anders Christiansen som måste stå upp för Anders Christiansen.
Nej, men det kommer ju också lite med lagkaptensrollen där förstås. Att det blir ofta han som gör det. Och jag tycker, ja, nej, det är ju jättesvårt. Det är ju egentligen bara han som kan arbeta med det själv. För att det är svårt att utifrån och förstå vad det innebär. Men man såg i många matcher som till exempel Hammarby borta förra året. När han, Aymar Sher, låg något så sanslöst på Anders Christiansen. Då tror jag faktiskt Sören Rex. Då tror jag faktiskt Sören Rex kom till någon slags undsättning och fick ett gult kort. För att då lackade Sören Rex ut på att de gick så hårt in på Anders Christiansen.
Jo, men det är också, det gör ju också att man plockar bort vad ska man säga, fokuset på Anders Christiansens person.
Mm.
Då blir det liksom inte det snacket om att det är han som ger igen varenda gång.
Mm.
Sen svarade jag vad jag tänkte säga. Jo, ja. Om man tittar sen rent spelmässigt på basis så tycker jag att nu kommer han ju in i andra halvlek och det har inte varit så mycket spel, men det känns som att han är väldigt taggad och väldigt motiverad. Och det tycker jag är ett skönt besked för MFF, att det verkar inte finnas någon hängande läpp över att det inte blir någon flytt till Saudiarabien i höstas. Så det är väl möjligt att den klubbens ekonomiska bekymmer kanske också har stärkt av sig att det var rätt att han blev kvar här hemma.
Ja, alltså om det handlar just om den specifika klubben så måste det ju verkligen kännas att det blev rätt.
Ja.
Innan vi avslutar så tänkte jag också bara att vi skulle prata om det senaste avsnittet i såpan Rasmus Bengtsson. Som ju alltså då inte var med i truppen mot Kalmar efter vad det som uppgavs var ett vd-beslut. Och då undrar jag bara, va?
Ja, man kan väl säga att om inte tidningen i det här fallet Kvällsposten citerade fel, och det tror jag inte att de har gjort, så var det inte att det uppgavs vara, det var ett vd-beslut.
Och då,
alltså väldigt,
det är fortfarande, va?
Ja, nej, men jag tänker så här, det är väldigt sällan MFF, någon, framförallt Niklas Kallén, talar så tydligt, gör ett så tydligt besked.
Men är detta, upplever ni att det här är ett besked som har kommunicerats för att Jundal Tomansson ska slippa svara på frågor om det? Eller finns det något annat bakom? Vad är det? I så fall vad?
Jag har försökt tolka den här situationen länge, men så fort man tror att man har en ganska tydlig bild av vad som händer så dyker det upp någon ny bild. Nu senast då det här vd-beslutet. Jag vet inte riktigt, jag tycker överlag, om man bara får titta på Jondal Tomassons roll i det hela, när det kommer till spelare som är någonstans i frysboxen så talar han inte ur skägget. Han säger inte varför han inte vill spela med dem. I fallet Rasmus Bengtsson har han ju oftast bara svarat med en motfråga.
Han gjorde ett enda undantag, det var väl med Adi Nalic förra sommaren. Då var han tydlig vad han ville säga hos honom. Men sen har han ju inte sagt någonting överhuvudtaget.
Och det är lite intressant, när han sa det om Adi Nalic, den effekten han fick då var en heltänd Adi Nalic som faktiskt skärpte till sig och kom tillbaka som en bättre spelare.
Nej, men alltså, jag tycker vi har ju pratat om det här flera gånger och jag står fast vid min åsikt att uppenbarligen är det inte Rasmus Bengtsson helt lätt att ha att göra med det här sammanhanget heller. Det kan inte vara ens fel att det är den här situationen, men det är ovärdigt Malmö FF att ha den här situationen under så här lång tid, att inte kunna till sina medlemmar och på något sätt, på ett vettigt sätt, man kan ju inte lämna ut personliga diskussioner, men liksom hitta någon väg vidare så att man får någon sorts förståelse för vad det är som händer. Mm. Det känns, det kan inte vara bra för truppen, det kan inte vara bra för föreningen att ha det så här. Sen som sagt, det är lätt att sitta bredvid och säga det, men större problem än så här har väl Malmö FF löst.
Ja, man skulle ju också då, om det är så att det här inte längre ligger i Thomassons händer, då skulle man ju önska att Carlén kanske kunde motivera beslutet.
Mm. Jag menar någonstans, Rasmus har ju varit tydlig med att hur han upplevde situationen i höstas. Så då får ju faktiskt, hur försiktiga man än är i personalfrågor, så får ju Malmö FF tydliggöra sin ståndpunkt, vad det är som händer och sker.
Jag tycker fortfarande inte det som Rasmus Bengtsson sa var så farligt. Jag tycker bara det måste man ju kunna ta att en spelare är frustrerad. Det är väl inte så pass högt i tak är det väl ändå. Det måste ju ha hänt saker, andra saker.
Det måste ha hänt andra saker som vi inte har någon aning om.
Ja, nej, precis. För att nu framstår ju det som att han tyckte att han blivit illa behandlad. Och det kunde MFF inte acceptera att han tyckte. Det är ju bilden utåt. Så det är ju förmodligen mycket, mycket mer som ligger bakom flera lager och så vidare. Men ja, det är märkligt att man inte vill. Det är märklig kommunikation i hela frågan, tycker jag.
Ja, det lär väl bli en fortsättning där också. Precis som för oss i podden. Vi återkommer nästa vecka efter de två matcherna mot Mjällby och Falkenberg och inför starten av tävlingssäsongen och den första cupmatchen mot Västerås. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 236 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.